Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Rickard Bråse, och med mig har jag Johan Wendel.
Tack så mycket, tack så mycket.
Vet du vad vi ska prata om idag?
Ja, jag har en vag aning.
Vi ska prata om ett finskt bolag som är, eller ett svenskt bolag kan man väl säga, som är i, på finska börsen. Vi ska prata om svenska aktier som befinner sig i Hades, eller motsvarigheten till Hades på svenska börsen. Och vi ska plocka upp det senaste från rapportfloden. Vilken enda vill du börja i?
Ska vi börja med det senaste från rapportfloden?
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Shoot.
Ja, amen, och då är det ju på morgonkvisten här och vi på fredag nu som försvarskoncernen Saab kommer sin färska bokslut för 2023 som jag sitter och kikat på här. Och föga förvånande så går det rätt bra för Saab faktiskt, givet det försämrade omvärldsläget. Jag satt och kikade lite på, jag vet att alla älskar historia. Så att jag satt och kikade på dem, försökte för se hur lång tid jag kunde gå tillbaka. Historiska siffror har tyvärr bara hittat till 2002 på Saabs hemsida. Men om man mäter därifrån så är det här det bästa tillväxtåret för Saab med ganska god marginal. Och det säger ju någonting om det här omvärldsläget vi har. Och det ska också sägas då att fram till 2027 så spår ju Saab att årliga organiska tillväxten ska vara i snitt 15% per år. Och det är ju liksom, om vi mäter sig 2002, så det är ju bara något år som man har legat där uppe på 15%. Så att man spår verkligen, det är några exceptionella år som väntar här för Saab. Och det är såklart givet det försämrade omvärldsläget med Rysslands invasion av Ukraina och allt som det har föranlett. Så det var väldigt intressant läsning av rapporten här.
Men en sak när det kommer till aktier som är klurigt eller som man är väldigt lätt att göra bort sig på, det är ju att all tillväxt tolkas som strukturell tillväxt. Att du har ett bolag som växer 20% i några kvartal och så drar du ut linjen ifrån det in i framtiden och sen så växer de minus 20% 2 år senare och så går det inte alls så där jättelysande för aktien. Det är ju väldigt ofta tillväxt är resultaten av mer tillfälligheter, cyklikalitet och så vidare, än att du faktiskt har trender som över lång tid kommer driva på. Tror du att Saab är ett av de här bolagen där vi har en ny, vad ska man kalla det för, egentligen en ny världsbild eller världsordning, där det är andra saker som prioriteras högre än vad som har varit prioriterat som gör att man kommer kunna växa med höga tal under lång tid? Eller är det här liksom en tillfällig push under ett par år?
Det är en jättebra fråga och jag har faktiskt inte landat i vad jag tror där. Som man känner nu så känner man ju att det här kommer vara mer än ett par år, så som världen ser ut. Vi vet inte vad som kommer hända i USA i presidentvalet i höst och om det väljs en president där som kanske inte är så hängiven NATO. Och då behöver vi ju Europa rusta upp väldigt mycket mer under ganska många år om vi ska kunna möta det ryska hotet då, som är ganska substantiellt och de lägger ju betydligt mycket mer av sin budget på sin krigsindustri än vad vi gör här i Sverige och i resten av Europa. Men jag har faktiskt inte landat i något svar där. Har du någon klok tanke där då?
Jag tror att det är att den perioden som vi hade från att Brezhnev dog 1982 fram till någon gång i början på 2020-talet, jag vet inte vad som är slutpunkten exakt, men det var väl att det är väl egentligen covid som är crescendot på det hela. Jag tror att det som har präglat den tidigare perioden kommer inte vara det som präglar de kommande liksom 20-30 åren. Utan jag tror att det kommer vara väldigt mycket annat som spelar roll. Alltså, om vi kokar ner det till liksom fallande räntor, tilltagande handel. Kina går med WTO 2021 tror jag det är, och är idag den viktigaste handelspartnern för de flesta länder i världen. Alltså, de drivarna finns inte riktigt där längre. Går man tillbaks, backar man bandet till tidernas begynnelse för OMX30, som det är väl 87 någonstans. Jag var bara 3 år då, kan vi tillägga, så ung jag. Så jag för mig att om man backar så långt så var Saab en stor komponent i indexet. Sen så har ju det varit ett bolag som var på dekis under många år, frågetecken runt kassaflöde som aldrig kom in och sådär. Men ifrån krigsutbrottet så har de ju varit ostoppbar. Jag tror att militärutgifter kommer vara mer prioriterat i Sverige och Europa än vad det har varit framöver. Och inte bara liksom nästa år eller så, utan över en längre period. Man får glömma allt du lärt dig.
Ja, men jag köper ditt resonemang. Sen finns det ju såna här frågor kring, och det har ju varit en öppen debatt, bland annat på DIs ledarsida till exempel. Ska Sverige ha ett eget flygplan som vi utvecklar här, det vill säga Gripen? Eller ska vi köpa in någonting från amerikanerna? Och hur påverkar det Saab på sikt? Det är också en grej man får ha med sig här framöver, även om det kanske inte är något som Saab pratar om i sin senaste rapport. Att vi vet inte riktigt var den pucken landar. Även om jag vet att det just nu kanske inte är lika stark debatt som det var för några år sedan.
Så hur presterar Saab idag? Jag har faktiskt inte kollat. Jag har inte gjort min infrontspaning ordentligt nu, känner jag.
Nej, men bra. Alltså, hög tillväxt, som sagt, lite lägre EBIT-marginal faktiskt. Till exempel Dynamics då, som är det här affärsområdet som rymmer till exempel Enlo, den här pansarvärnsroboten. Och där har varit kanske allra mest fart efter invasionen av Ukraina. Men om man investerar för att det ger högre tillväxt, man måste utöka kapaciteten, så kanske inte det är något riktigt dåligt på sikt. Och jag tror att aktien, när jag kollade i morse, så var den upp ungefär 5-6%. Så marknaden gillar ju vad den ser i det här.
Mm, definitivt. Men det finns saker som marknaden inte gillar. Vet du vad det kan vara till exempel?
Jag har mina misstankar, men kan du inte berätta?
Ja, det har ju varit en turbulent vecka för det överbelånade sortimentet på Stockholmsbörsen. Två bolag som jag har haft ögonen lite på under en tid, nämligen SBB och Intrum, kredithanteringsföretaget och fastighetsbolaget. Om vi börjar i SBB, så de har ju haft problem under lång tid. När räntan gick upp så imploderade ju hela det här bygget som var överbelånad kökkenmödding av oklarheter med mycket märkliga sidoavtal och sådär, va. Den här veckan så framkom det att den här amerikanska kapitalförvaltaren Fairtree, som har hävdat kovenantsbrott, har valt att gå vidare till brittisk domstol och för att begära tillbaka sina pengar helt enkelt på de här två obligationsserierna som man har investerat i. Alltså, de hävdar att SBB inte har klarat av sina maintenance-kovenanter, alltså lånevillkoren. Och det är ganska tydligt att skrivelsen så som den ser ut i basprospekten är olycklig för SBBs del, för tolkar man det ordagrant så klarar man faktiskt inte av räntetäckningsgraden så som den beräknas där i. Sen kommer det drivas en juridisk process där Fairtree kommer försöka visa vad som faktiskt står i prospektet. De har begärt en kort process. SBB och sin sida har sagt att det här kan ta 18 månader, så att de verkar ju mer vara inställda på att dra ut på det hela lite, för att SBB har ju absolut ingenting att vinna på den här processen, utan bara 100% att förlora. För att om man kommer döma liksom till deras nackdel att man har brutit kovenanten, så öppnar ju det för cross default på deras obligationer, och då är det ju mer eller mindre godnatt för dem om de behöver betala tillbaka allting. De här har väl runda slängar en halv miljard, tror jag det var, i obligationer, i nominellt värde. Sen har ju de förmodligen då köpt dem på väsentligt lägre nivå. Detta är ju obligationsserier som har förhandlats på 50-60% av nominellt. Så att de har ju betalat mycket mindre för obligationerna och ser väl då möjligt att snabbt kunna få in pengar på de här förfallen som egentligen är 2028 och 2029. Men egentligen ingenting nytt man vet att den här risken har varit hög sannolikhet på, och att det är väl egentligen bara var en tidsfråga innan någon skulle prova det här spåret. Och SBBs aktie har ju hamnat i det här börsens hades, som jag kallar det för, där man hamnar när man är överbelånad. Och det man kan säga är att Intrum sitter väl egentligen idag nu från och med den här veckan i samma sits som SBB gör. Det har gått upp för investerarna att man befinner sig i en grop som man försöker gräva sig ur, och det blir svårt att ta sig ur gropen på det sättet. Men för några veckor sedan så gjorde man klart att man sålde ungefär en tredjedel knappt av sina portföljinvesteringar, alltså investeringar i förfallna fordringar som man driver in då ur egen balansräkning. Och om du bara tänker dig att du skulle då hypotetiskt sälja den resterande delen av skuldportföljerna och betala ner skulden med det du får in, och vi tänker då att vi säljer dem till 98% av bokfört värde, som var det man formellt sa att man sålde dem till Cerberus, då landar du i en nettoskuld i förhållande till cash EBITDA för den kvarvarande verksamheten på 12 gånger. Och har du 12 gånger på nettoskuld, samtidigt så vet man att de köpte en servicingplattform i Spanien för 4 gånger. Så att om skuldmultippen är högre än rörelsevärdesmultippen, så betyder det i alla fall rent matematiskt att det egna kapitalet är noll eller minus. Och det är väl det som de hedgefonder som blankar aktien ser. Och jag tror att jag skulle gissa att det finns hedgefonder som har köpt obligationen, för obligationerna handlas nu med en yield på över 20%. Så du kan få 20% på någonting där du har större sannolikhet att faktiskt få tillbaka pengar, och så att du har en liksom total risk i aktien. Och det här gör ju att både SBB och Intrum, jag skulle säga att om man liksom har tvärsäkra uttalanden om var de här aktierna ska befinna sig om ett år eller sådär, det är bara fullständigt naivt, för det här är två aktier där du sitter 100% i knät på räntemarknaden. Så man ska vara försiktig med vad man tror. I Intrums fall är svårt att se några sådana självklara lösningar. Alltså både SBB och Intrum har ju egentligen ingen möjlighet att göra någon effektiv nyemission. Då har du liksom Viaplay-scenariot där du gör nyemission med total utspädning. Det är man väl inte så sugen på. Största ägaren Nordic Capital, som äger via en väldigt gammal fond. Så det här skulle ju de egentligen ha sålt och avvecklat för flera år sedan i den bästa av världen, men det har de inte gjort. Så svårt att se hur de ska ta sig ur det här på ett effektivt sätt. Man behöver ju, när du har de här obligationerna som kommer till förfall, så är det liksom piskad att få fram den likviditeten som behövs. Men för att göra transaktioner för att få fram likviditeten, så urholkar du substansen i bolaget och det långsiktiga caset. Så att, väldigt svårt. Jag tror att många har nu ögonen i Intrums fall och i SBBs fall på bankerna liksom. Det är centrala knäckfrågan. Kommer bankerna att stödja de här verksamheterna, liksom erbjuda en livflotte och hålla dem flytande och utöka sin belåning? Omöjlig fråga att svara på som utomstående, men det finns ju egentligen ingenting som tyder på att så skulle vara fallet, och bankerna sitter väl å sin sida och tittar lika mycket på de här casen som alla andra gör, och deras perspektiv är ju alltid: har vi säkerheter så räcker, kommer vi få tillbaka våra pengar. Och ett sätt att riskera mer är ju liksom att låna ut mer. Så två utomordentligt kniviga case. Aktierna kommer fortsätta vara supervolatila. Dels för att osäkerheten är stor, men också för rent alltså hävstångsmässigt. Har du ett börsvärde på några få miljarder och en nettoskuld på så här 50, 60, 70, 80 miljarder, va? Så ska ju aktien röra sig ganska mycket rent mekaniskt på om du ska flytta rörelsevärdet någon vart. Så de två aktierna har vi haft nytt tumult i veckan. Inte de hade väl en av sina absolut sämsta handelsdagar någonsin här i veckan, när då S&P sänkte kreditbetyget. Och det är alltid lite märkligt, jag är inte förundrad av att Jag skrev förra sommaren att jag trodde att aktien mycket väl skulle kunna komma och halveras igen. Och det har den gjort. Så egentligen ska man inte vara förvånad på så sätt. Men man blir förvånad på sättet det går till när det kommer en sänkning från ett kreditvärderingsinstitut och aktien faller så om det inte finns någon morgondag helt plötsligt. Det i sig ju liksom, borde inte vara något jättedrama. För de här kreditvärderingsinstituten känns det som de alltid ligger liksom två steg bakom marknaden. Att om du har tittat på hur obligationerna har handlat så har de inte sett, eller de har sett allt annat än pigga ut om vi säger så. De har ju totalkraschat.
Men får jag ställa en fråga där? Är det mer sannolikt att SBB gör en ny emission? Det är nummer ett. Och sen nummer två, kan SBB räddas av om räntan börjar gå ner kraftigt?
Om det är mer... Det är svårt att svara på, för SBB har ju också då en huvudägare som inte har några pengar och som i sin tur har en holdingstruktur för sina aktier som är i praktiken bankrutt. Så svårt, och det måste ju komma in någonting från sidan. SBB försöker med att de ska försöka börsnotera delar. Alltså om SBB fullföljer det de säger nu, att de ska göra med börsnotera Svea fastigheter och börsnotera public property i Norge, så kommer det ju till slut vara ett investmentbolag snarare, alltså som äger aktier i börsnoterade bolag. Och det hade ju egentligen kanske varit det bästa för aktieägaren, för det har ju varit väldigt oklart med värden och så här. Då får du ett marknadspris på de här olika delarna och kan sätta upp en liten Excel-snurra och så ser du vad substansen blir där i. Men när den här rapporten presenteras så kommer du se hur ohyggligt stor nettoskulden fortfarande är ställt i förhållande till fastighetsinnehaven. Och så blir frågan då, men de intressebolagen också. Jo, men hur mycket leverage kan du tillskriva i sin tur hårdbelånade intressebolag? Alltså, ja, knivigt. Sen är det ju naturligtvis så att om räntan går ner kraftigt så i grunden är det ju ett intressant segment som SBB befinner sig i kanske. Alltså, bostadsfastigheter har ju varit stendött. Du kommer få hävstång i synen på bostadsfastigheter om räntan går ner. För om räntan går ner kommer det vara för att konjunkturen kalkylerar helt. Och då är bostadsfastigheter bra, för att då kommer fokus att flytta över till vakanser och de andra typer av fastighetssegment som kommer att drabbas av vakanser av konjunkturella skäl än bostadsfastigheter. Men det huvudspåret är med samhällsfastigheter och samma där. Då har du ju långa kontrakt med privata bolag och kommuner och sådär som bedriver någon slags offentlig verksamhet. Så sett är det intressant. Men som jag ser det så är gropen lite för stor i SBB som det ser ut nu för att man ska liksom på något sätt ha några större förhoppningar på hur de ska klara ut det. Och det, jag vet inte om det går att svara på vem som har liksom bäst chans att göra en ny emission av de två. Vad var fråga två?
Nej, det var med räntan där. Och den har du ju
levererat. Då har vi besvarat fråga ett och fråga två.
Ja, mycket bra. Jag tackar för svaren.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Ja, och sen har vi Hexatronic också som kommer med en kvartalsrapport här på fredagsmorgonen. Och aktien formligen rusar upp 29,95% här på fredagsförmiddagen. Har du hunnit kika in den, Rickard?
Jag slängde ett så kallat getöga på den bara som hastigast när jag ögnade igenom rapporterna som kom här i morse. Så ingen djupläsning kan jag inte säga. Men där har du haft väldigt mycket fokus på att kassaflödet har varit väldigt dåligt. Alltså, de har konverterat väldigt lite av det rapporterade EBITDA-resultatet till fritt kassaflöde. Nu var kassaflödet bra och allting annat hade ju egentligen varit riktigt konfunderande, för liksom när du tappar försäljning så som nu faller ju den organiska försäljningsutvecklingen var jag tror den var -22-23% någonstans i kvartalet. Hoppas att jag minns rätt. Då ska ju rörelsekapitalet också lösa upp sig rimligen när du har gått i andra riktningen, när du har växt så mycket. Så tittar man på till exempel Nokia så är det ju glasklart att man har en marknad som inte ser så där fenomenalt stark ut, framförallt inte i liksom Nordamerika har ju varit väldigt, väldigt svagt. Synen tror jag är att nu kommer det börja bli lite bättre här framåt hösten. Det är ju alltid så att det ska bli bättre till hösten när det går dåligt. Jag vet aldrig någon som har sagt, liksom inte haft den inställningen, att det kommer bli bättre sen. Jag tror man ska vara försiktig med att liksom tillmäta deras visibilitet någon jättestor bit. Alltså, vi såg ju vad som hände i höstas när det gick ganska fort för dem att bli, vad heter det, vad är motsatsen till när man blir sandspådd?
Bra fråga.
Ja, de blev inverterat sandspådda i höstas när de kom utfästelser som sen inte riktigt höll måttet. Så att det här är ju ett klassiskt lättnadsrally på att kassaflödet är okej, och liksom om du har haft osäkerhet för att det ska fortplanta sig, riskerna in i liksom den svaga resultatutvecklingen ska fortplantas in i balansräkningen, så mildras ju den då när du faktiskt får in lite, när du får in ett bra kassaflöde i kvartalet. Men helt klart är liksom, siffrorna faller ju fritt. Man vill inte vara Hexatronics rörelseresultat. Man vill hellre vara Saabs, tror jag.
Det ser lite bättre ut.
Och du har varit i Finland, intressant.
Ja, men precis. Och som du formulerade saken rätt snyggt, ett svenskt bolag i Finland. Och det är ju en väldigt bra sammanfattning av Stockmann som är noterat på Helsingforsbörsen. Och det här får man då hålla tunga lite rätt i munnen, för Stockmann då består av två divisioner varav en heter Stockmann. Och det kan man väl lite förenklat beskriva som Finlands motsvarighet till NK. Man har ett antal fysiska varuhus i Finland och Baltikum. Och det där har varit ett sorgebarn under en ganska lång period. Men covid blev liksom strået som knäckte Stockmann-divisionens rygg då, när det gick väldigt tufft och det var inte så många som besökte fysiska varuhus. Men den andra då av Stockmanns två divisioner är Lindex, som ju vi svenskar är väldigt bekanta med. Och det här köpte då Stockmann 2007, och Lindex är ju då stjärnan i Stockmann-koncernen. I 2022 så gjorde man ju ett justerat rörelseresultat på 90 miljoner euro, och då ska jag alltså till saken höra att Stockmann har ett börsvärde på ungefär 5 miljarder kronor. Så gör man den här matten och värderar enligt bara på Lindex då, så är ju värderas ju Stockmann ungefär till, eller om vi tar Lindex rörelseresultat, så nuvarande så blir ju multiplen ungefär 6 gånger rörelseresultatet på Stockmanns hela börsvärde. Och sätter man en enkel multipel på Lindex på ungefär 12 som jag satte, och då som jämförelse så har H&M ett EV/EBIT-multipel på 14, då får man ju ett börsvärde på som är ungefär dubbelt så högt från nuvarande. Men man ska ju nå dit, och det finns ett par några anledningar till att Stockmann är lite hatat på börsen. Och som jag nämnde där, så covid var ingen vidare för de här fysiska varuhusen. Man är fortfarande inne i en företagssanering där man har sålt de här fysiska varuhusen för att sedan hyra tillbaka dem. Så vad man har gjort med de här pengarna som man fick för när man sålde de fysiska varuhusen var att betala av en massa skulder. Man har fortfarande kvar lite skulder, ett obligationslån för närvarande uppgår till drygt 70 miljoner euro. Och sen har man ju sagt upp en hel del hyreskontrakt också, och där är det lite rättsliga processer som pågår som också är riskiga. Jag tror att yrkandet ligger någonstans på 60-70 miljoner där man strider om hyrorna, och Stockmann har gjort en avsättning på ungefär 30 miljoner euro. Så allt är surdegar som behöver lösas upp. Men på, om vi blickar bortom det så har ju Stockman då tillsatt Susanne Enbåge som är Lindex vd. Hon är nu vd för liksom hela koncernen. Och man har gått ut och sagt att framöver ska vi fokusera på Lindex. Vi överväger att byta namn till Lindex. Det vill säga, jag tolkar det som att de kommer byta namn till Lindex. Och man överväger då strategiska alternativ som man kallar det för den här, de här fysiska Stockmann-varuhusen. Jag hoppas att man knoppar av det eller man säljer det och blir av med det helt så att det blir ett renodlat Lindexbolag. Och sen tycker jag att man ska ta flytten över till Stockholmsbörsen. För då finns det en massa svenska förvaltare men också svenska placerare som är intresserade av Lindex. Så det är helt enkelt caset.
Ja, jag tyckte att det var väldigt intressant när jag läste det. Sen är jag lite, de här, när man ska börja flytta bolag mellan börser och sådär. Det är jag allergisk mot. Men i Finlands fall, jag tycker ofta att det, när man tittar på finska bolag att det känns som att om det här liksom hade varit noterat i Sverige så hade det varit högre värderat. Det, jag har inte gjort någon studie på det, men det känslan är att du har ofta lite försiktigare värderingar på bolag i Finland. Och att vi har en ganska, alltså det finns gemensamma, det finns en del bolag där som är svenskare än vad Sverige är. Alltså vi har Cargotech och sådär som också så håller på att ska styckas upp. Och där har man ett affärsområde som heter Kalmar. Ja, det borde man skriva mer om kan man tycka. Det borde jag ta tag i någon gång.
Där har vi något framöver att hålla ögonen öppna efter ja. Alltså.
Du vet ju att jag äter ju ofta lunch hemma på Körn i Vallam när den stora arbetsgivaren är en jättestor bilterminal där. De har en jättefin matsal så jag är där och äter och känner mig som en typ en riktig arbetare. Då, fast jag, de glor lite på mig för jag har inte varselvästar och grejer på mig. Men när man är där då ser man hur Kalmar truckarna mullrar förbi ute på kajen. Där. Spännande kuriosa rapport från Körn. Det kommer en vecka nästa vecka igen. Det gör ju alltid det. Och vi är ju, för min del så tycker jag rapportperioden, du har de här tunga, indextunga storbolagskomponenterna kommer tidigt och lite jobbigt när man ska sitta och för 50-11 gången hitta en vinkel på de här bolagen som man har skrivit om så många gånger tidigare och känna att man kan underhålla sig själv på något sätt. Så det är svårt. Egentligen så är vi liksom inne i min fas nu när det börjar komma lite roligare. De här mindre bevakade halvstora bolag. Liksom. Jag trivs bäst i 10 miljarders börsvärdesfacket där du kanske inte har alla gånger de skarpaste analytikerna och tampas med och lite mindre bevakning och sådär. Och nästa vecka är ju fullsmetad med den här typen av bolag. Börjar öppna ju starkt redan på måndagen där har vi Ratos. De fick ju hjälp och vinstvarna inför den här rapporten av mig. När jag skrev om deras, de gjorde ett förvärv av ett järnvägsunderhållsbolag kan man säga. Som hade minst sagt suspekt kassaflöde och det visade sig som farågor när man fick av att läsa. Det där besannades med råge för att man gör en ganska rejäl nedskrivning och gör om förvärvsanalysen. Och puffs så fattas det flera hundra miljoner kronor där. Så Ratos, intressant. De har ju även...
Fick du tack för den hjälpen, vill jag bara fråga?
Nej, och det är sällan, alltså det är sällan man får tack. Jag får inte tack så ofta som jag borde, men det man kan, i alla fall inte i stridens hetta. Men jag kan säga att efter folk, liksom, av gamla vd:ar och gamla IR-chefer och sådär, när väl dammet har lagt sig och de har gått vidare och sådär, då personer som jag har bäst relation med idag är nästan alltid sådana man har haft drabbningar med. Så kan man nog uttrycka det. Men jag har inte fått något tack av Ratos sen faktiskt. Så här rullar veckan på tisdagen. Då kommer kanske börsens största lekstuga, Catena Media, med rapport. Det är ju en ände utan, vad heter det? En bedrövlig resa mot avgrunden även där. Alltså det
är det väl ett klassiskt exempel på... Det spelar ingen roll hur billig en aktie blir om man inte gör rätt saker i bolaget.
Nej, verkligen. Alltså, allting kan köras i diket. Det gäller bara, alltså, det är bara två saker som behövs för att misslyckas storslaget. Och det är lite belåning och storhetsvansinne. Så kan man liksom krascha i princip vad som helst, tror jag. Jag tror inte på det där att verksamheten ska vara så lätt så att ett pucko kan hantera det eller en hamburgare kan köra det. Eller så. Jag tror att allting kan läggas i diket. Jag tror inte att det finns någon begränsning. Alltså, det finns inget idiotsäkert i den här världen. Onsdag tycker jag Scandic ska bli intressant. Hotellföretaget, de har ju liksom lite repat sig ganska ordentligt. Jag tycker den börjar se lite småbil ut, men såklart en typ av verksamhet som inte kommer må bra om konjunkturen och affärsresandet ska packa ihop igen. Å andra sidan, har man överlevt covid så överlever man väl vad som helst egentligen. Men höjda dagen i nästa vecka, vet du när det är?
Är det torsdag?
Det är torsdag. Då har vi ju, alltså det är potpurri av stor, alltså spännande inslag. Du har Storskogen och Västum. Kaplan versus Konnyryk. Det är en kamp. Det är en match i matchen som man inte vill missa. Och sen kommer Embracer som du följer och som jag har haft lite så här smygkollat på ganska mycket. Som ska bli väldigt intressant. De är ju också då får man lägga i kategorin av bolag som har tvingats att tänka om lite med i vilken växel man ska ha i och hur mycket man ska trycka på gasen.
Verkligen, verkligen.
Också liksom ska jag försöka gräva sig ur en grop lite grann och sälja saker och spara sig i form och sådär istället för att bara köra full gas. Mycket intressant. Har du något som du har extra, ser extra mycket fram emot nästa vecka?
Nej, men vi har väl en amerikansk KPI-siffra också som blir rätt intressant och den kan ju sätta avtryck på börsen en hel del och den kommer ju då på tisdagen 14.30, det är för januari då, och det där är ju det kommer ju såklart sätta börsen den dagen vad den landar på. Det är ju alltid, januari är ju alltid lite knepigt med de där siffrorna för att då håller de ju på att räkna om vikterna för olika kategorier och sånt där. Så det kan liksom bli lite hejkon bacon för hur de här prognosmakarna har tänkt att oj, de gjorde lite annorlunda på myndigheterna än vad vi trodde. Så att den ska jag följa med intresse.
Oh, hjälp. Alltså, nu hörde jag nästan inte vad du sa, för att när du sa KPI så slog min mentala jordfelsbrytare från så hela systemet stängde ner faktiskt. Ja, man får se fram emot makrogrejer om man vill såklart, men det är ju roligare med riktiga, alltså med bolag. Med...
Ja, men, och sen om jag får slänga in en liten då, så faktiskt även på onsdagen så får vi faktiskt en rätt spännande rapport från en SBB-avknoppning, Neobo. Och den blir ju lite spännande. Jag har ju haft en veckans aktie på den som, när kom jag med den? Det var i slutet av mars 2023, va? Den drog iväg väldigt mycket i höstas där Neobo, men nu har den fallit tillbaka lite. Så det blir väldigt spännande att se vad de levererar för siffror om de lyckas få ner den där vakansgraden mer. Det är ju väldigt viktigt för dem.
Du har ju också haft, så under hösten såg vi väldigt mycket nyemissioner ifrån kanske där, lite mindre fastighetsbolagen. Där man då kan misstänka att bankerna har varit tydliga när de har haft diskussioner om att visst, ni kan få låna pengar, men ni måste göra den här nyemissionen först. Sen gör ju de här nyemissionerna inte alltid sådär, eftersom skulden är så stor i förhållande till börsvärdet så blir det väldigt mycket utspädning för inte så mycket minskad skuldsättning. Jag tror alltså att Neobo har ju handlat svagt och uselt, eller förra året fram till den tog fart när räntorna började gå ner. Inte bara på liksom en räntegäng utan också på alltså, kommer de behöva göra nyemission. Och jag pekar på den av en av de här som var troliga för att behöva göra det. Men det, alltså, det är inte säkert att det kommer att behövas att göras där faktiskt. Om man ser på hur förfall och tider och sådär ser ut. Så ja, det är intressant att bli, när du väl får det här skiftet i fastighetssektorn som jag har pratat om ganska länge, liksom ifrån räntor och obligationer till att man ska fokusera på stabilitet och stabil vakansgrad framförallt. Det kan vara en ny vår för de här bostadsägarna. Men jag tycker att för min del så är det liksom för låg. Det är för lågt kassaflöde i förhållande till kapitalet på många av dem. Neobo har ju varit en som han som, den har ju nästan sett ut som ett logistikfastighetsbolag, inte riktigt, men som har haft så pass låg värdering att kassaflödet har sett intressant ut liksom, i sig. Så det ska bli intressant att se hur de marscherar vidare. Men då är det ju lite mer, alltså när man ska prata om det, då blir det inte så bolagsspecifikt, utan då är man ju då, då är man ju KPI-värden egentligen, va? För att landa där man vill landa. Eller KPI och arbetslöshetsvärden.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men ska vi ta och runda av där och tacka för oss?
Ja, jag blev lite oroad nu när man tänkte på alla rapporter som kommer i nästa vecka. Jag ska ju ha sportlov med barnen, vet du. Så vi kommer få läsa, de kommer få läsa delårsrapporter nästa vecka med sin pappa. Det blir ju roligt för dem. Ett av barnen lärde sig säga årsredovisning väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Det var inte första året, men alldeles för tidigt. Så det är jag stolt över, att man sätter avtryck som förälder.
Har du någon tänkbar kandidat till godnattsaga?
Godnattsaga, ja, det är... Ja, jag vet det. Du kanske får läsa, kanske ska läsa Saabs rapport för dem ikväll, va?
Gör det. Jag tycker det låter som en bra idé.
Det var allt för oss. Tack för att ni lyssnade. Trevlig helg önskar vi.
Ha det fint. Hej då.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.